Välkomna ska ni vara till biblioteket i Rebbetuaröd och idag blir det filmtime. Det blir Triangle of Sadness, regi Ruben Östlund. Alltså en svensk film kan man säga. Välkommen kära kollega.
Ja, välkommen, välkommen. The Triangle of Sadness är också, som de berättar i filmen, det här området mellan ögonbrynen.
Ja!
Som kan bli rynket och jävligt, vilket är dåligt om man är fotomodell till exempel.
Det finns ju en liten nyans av det där begreppet, vad det här stammar av, om du har sett det. Vem säger så här? Vem kallar det Triangle of Sadness?
I filmen?
Nej, vad kommer begreppet från början? Vad det har att göra med? Har du tagit reda på det? Det har jag tagit reda på nämligen.
Jag tänker på någon sån här modiga kille, eller Dior eller någon.
Det är en plastikoperationsterm. Det är de som vill ha det som att det skulle vara någonting, du vet, negativt helt enkelt. Så att annars så kallas det ju bekymmersrynka eller skrattrynka. Alltså det har ju en massa andra sådana term, även på engelska. Men
du gav ju något latinskt namn, cabella.
Ja, precis. Jag kommer inte ihåg det, vad det var nu. Men det här specifika termen kommer från plastikkirurgin. Så det kan man ju tänka sig att det finns en nyans där av han vill ha sagt någonting med termen, så att säga.
Ja, men tanke på vad han vill ha sagt med resten av filmen som jag ser det, så absolut.
Ja, det är ju det här är ju då frågan om en tredelad historia. Tredelad så att det är tre berättelser som hänger samman. Alltså, eller kapitel är det ju snarast egentligen. Som hänger samman.
Ja, det är ju samma person.
Ja, det är samma, precis. I en ganska lång film, den är 2:50, 2:30.
Jag kommer 2,5 tror jag.
Ja, den är en lång film i alla fall, så det är gott om gott om story. Och det finns väl huvudrollspersoner kan man säga, det här unga paret som vi först möter på i första avsnittet, som är på restaurang och ska äta eller har ätit middag och så är det dags för notan. Det är där det börjar. Eller det börjar inte, det gör det ju inte. Det börjar faktiskt på en modeshoot där han pojkvännen syns och han är där och ska väljas ut eller inte bli vald till att bli fotomodell.
Ja, det går omkring någon journalist och försöker få folk i grupp och visa skillnad mellan H&M. Då ska man det och Balenciaga, då ska man se ner på folk.
Precis.
Och lite, ja. Väldigt udda teaterföreställning impromptu.
Så är det ju. Alltså, absolut.
Det börjar liksom tidigt med någon slags klasskrig och fortsätter genom hela filmen skulle jag säga.
Ja. Ja, men det är ju det han är känd för. Det finns ju ingenting att snacka om att Ruben Östlund är känd för politisk satir, humor, med en ganska egen touch. Alltså han är ju inte, det är inte så att han är, ibland är han jättetydlig, ibland är han väldigt otydlig med hans små...
I den här filmen var han nog väldigt tydlig. Jag menar minst till exempel, utan att spoila, det är en ganska ny film, scenen med granaten var ju ganska övertydlig, ironi eller vad.
Ja. Alltså det är ju så, jag menar, jag har på känn att Ruben Östlund, utan att känna honom, jag har läst en massa recensioner här nu bara för att se vad folk tycker. Och det är väldigt spridda skurar. Han har ju blivit, vad kan jag säga så här till börja med? Filmvärlden älskar Ruben Östlund. Han blir alltid nominerad och han vinner allting, typ. Alltså, jag menar, det här är Guldpalmsvinnare, precis som även tidigare film från honom. Så att det är ju det finaste priset som finns egentligen, om man inte tycker att Oscar...
Om jag får säga någonting som kommer att ge mig upprörda åsikter, så tycker jag inte varför. Det är en ganska övertydlig historia. Jag vet inte om den
men jag tror att poängen är att folk uppfattar det här. Det är det jag fick aldrig berätta klart. Poängen är att folk uppfattar nog honom på ett sätt som han inte nödvändigtvis menar. Jag är ganska säker på att han har mer glimt i ögat och humor än vad gemene man tror. Det är inte så att han vill nödvändigtvis göra en jätteavancerad intellektuell analys. För när man läser invändningarna så är det precis det folk brukar gnälla om. Att det här är så plumpt och det här är så osubtilt och det här är så... Ja, men vem har sagt att det ska vara subtilt? Och liksom, det är inte nödvändigtvis... Vem har påstått att det ska vara så?
Men man kan inte ge en guldpalm, förstår du väl. Då blir det fina folket ledsen om det inte är subtilt. Så det ligger säkert någon, vad kan man säga... Bias är det går inte att låta han vinna, alltså måste det vara kompensivt.
Är det en fördom du gör?
En fördom mot folk som delar ut guldpalmen? Jo, absolut. Ja. Den står jag för. jag tänker mig att de skulle inte dela ut guldpalmen till barnen i Bullerbyn, om man säger så.
Nej, men de skulle kunna göra det till en film som de bara finner underhållande. Det är ju fullt möjligt.
Det är möjligt.
Det är jag som
är klassföraktet här.
Ja, så kan det ju vara. Alltså, du kanske förutsätter att man är en viss typ av politisk läggning, så måste man ha vissa typer av beteende för sig.
Alltså inte politiskt läggning, men däremot estetiskt. Men om man delar ut guldpalmen så har man väl ändå en... inte den tyst dålig, men en viss syn på konst, om man säger så. Har jag fel?
Ja, men du menar att humor, komedier kan inte vinna guldpalm?
Uppenbarligen kan de det, men jag vet inte.
Det är det du hänger upp dig på, att det är en komedi. Att du kan inte förstå hur den kan...
Nej, jag menar att du säger att de som trashar filmen tänker att den kan inte vinna guldpalm om det är en komedi. Alltså måste det vara något annat än en komedi. Så jag tänker ingenting. Det är ett guldpalm bäst ni vill, men jag tänker bara att det finns en att de har lite förutfattade meningar.
Ja. Ja, det absolut, så kan det vara. Jag vet, vi har inget belägg för det, men...
Nej, men belägg behöver vi sällan i podden.
Så det... men som jag uppfattat det då, så tyckte du inte om det här.
Filmen, jo.
Ja.
Ja. Jag säger bara att jag förstår inte varför. Men den känns liksom inte som... När jag tänker Guldpalmen-filmen, så tänker jag sån här... Hon grät i mars, en 3-timmars film om franska inbördeskriget, eller ja. Någon där.
Ja, men du, jag tror inte att det är det... gängse idag faktiskt, om du tittar på vinnarna. Han har vunnit med två filmer, Guldpalmen.
Okay. Ja, men filmen i sig var bra. Det var en, jag skulle säga att det var en kanske inte jätterolig, men en ganska en lättsam liten parodi på klassamhället och influencers och nästan lite, vad heter det? När de är med på ön där, så blir det lite, vad ska man säga, vad heter den här boken?
Flugornas herre. Barn.
Ja, det blir lite Flugornas herre light där, tycker jag. Det var
intressant. Ja, men det finns ju, det är ju, det handlar ju på ön uppenbar. Alltså vi kan ju spoila historien lite grann. Det är svårt att prata om en film utan att spoila. Så att det är ju så enkelt att de här unga paret som vi pratade om i början, de åker senare iväg på en kryssning, och på den här kryssningen så är de ju i sällskap med idel väldigt 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 rika människor med väldigt mycket rikt beteende, kan man säga.
En rysk man som det säljer skit, som man säger. Han är tydligen han blev skitrik, så att säga.
Ja.
På, vad hade han, hundratusentals grisar och sådär?
Ja.
Han började, han säger skit.
Och en IT-miljardär och så då de här trophy wives som följer med detta.
Ja, alla wives är väldigt trophy, även om Jaja, Karlsru blir lite... Hon är nästan den enda mänskliga.
Vem?
Bland fruskapet.
Vem sa
hon? Jag tycker att hon är den mest mänskliga. Vem? Nästan i hela. Jaja, Karlsru, hon är en av huvudpersonerna. Så.
Ja. Ja.
Hon känns sårbar och riktig och inser sitt usla beteende, men fortsätter med ändå och så vidare.
Ja.
Sen har vi ju hon som sitter i rullstol och bara kan säga in dem volken, bland månen. Ja. Hon hade en stroke. Någon skrev på internet att det var fan fascinerande, jag parafraserar, att se en människa säga in dem volken på 700 olika vis. Jag håller med.
Ja.
Hon var väldigt duktig på det.
Jag uppskattade jättemycket den grejen. Alltså att det var sån här helt konstig detalj, men väldigt kul. Alltså.
Mm.
Och det är ju det jag tycker med den här filmen överallt, när det gäller humorn i den, så är det mycket distraktioner. Det är så här många curveballs. Det är många alltså udda saker. Det är inte, jag tycker inte det är förutsägbar humor alls, utan den är väldigt så...
Nej, inte förutsägbar, men det kanske inte är världens roligaste.
Nej, det är inga supergags.
Jag ska i och för sig medge att jag skrattar högt åt när toaletten exploderar i en bajsfontän, men det är för att jag var barnslig.
Ja, alltså absolut, absolut. Och så. Ja, och så kan vi då berätta så mycket att båten, den helt enkelt går ju under i en storm.
Nej, den blir kidnappad av pirater. Som
ja, precis. Precis, för där är ju en storm först. Så är det ju.
Ja, sen kommer piraten och exploderar ett par som man kan tycka förtjänar om man har lagt det hållet, kan vi se. Beroende på politiska hemvist.
Ja. Det går ut fanders med den här pirat bordstigningen. Den verkar ju inte ha lyckats alls, utan det verkar ju bara...
Jag vet inte hur de börjar så, för att de spränger... Alltså en granat skulle ju inte spränga typ.
Nej,
den bortre.
Men vem kastar dem? Om man kastar ombord en granat ombord på en båt, alltså risken är ju att den detonerar någon annan sak som bränslet. Eller
ja, det måste, jag tänkte det, det var en jävla granat. Eller så måste de råka sprängt motorrum eller någonting. Jag vet inte,
för det är ju så, det smäller ju först en liten granat, pang, säger det, och så hör man plumset av, jag vet inte hur det är så mycket. Men, och så vidare. Och sen så exploderar resten av båten, verkligen.
Alltså det är ja, herregud. Alltså det är en kärnvapenexplosion i min idé.
Ja, helt fantastiskt. Ja. Och så har vi då ett gäng som överlever, och det här gänget hamnar på en öde ö, och då sker det den stora då politiska kommentaren i form av att då är de ganska värdelösa, alla de här rika knösarna, på att överleva på den här ön. Medans en ur besättningen, en opportunist där, visar att men jag kan ju allt det här med att överleva mycket bättre än vad ni kan, så nu måste ni lyda mig. Det är ju liksom poängen med...
Ja, Abigail toalettstäderskan, ja. Dessutom. Hon fick verkligen den här, vad ska man säga, klassmässigt lägsta roller man kan tänka sig.
Ja.
Nu är jag kapten, så att säga. Look at me.
Ja, hon tar ju väldigt snabbt över kommandot, ganska despotiskt. Alltså, mm. Så det finns ju inte så att, det är inte så att hon framställs som någon hjälte direkt. Det kan man ju inte gärna påstå. Hon är ju ganska egoistisk. I sina
ja, man kan motiv. Se henne som en kommentar på vad som brukar hända med kommunister. Eller vad heter det? Arbetarrevolutioner.
Ja.
Det börjar bra, men sen blir det... Hon utnyttjar bland annat Karl som sexslav och hon
ja.
Bestraffar alltså, folk.
Helt sjukt. Alltså absolut så. Och så hela. Ja, nej, så det är ju egentligen storyn detta.
Jag skulle säga som en vad ska man säga, politisk kommentar om att kommunism är bättre än kapitalism eller något, så är det väl helt okej.
Ja, men den visar ju också enorma brister i vad som sker i den kommunistiska revolutionen. Alltså han är ju ganska rolig med att han också just låter en kapten på spelad av Woody Harrelson för övrigt sitta och vara superkommunist och raljera över detta och dricka på sin... Alltså, det är väldigt rolig alltså, karaktär, Woody Harrelson som spelar.
Ja, han precis. Han säger det. Jag är en värdelös kommunist när han sitter där super.
Alltså,
den här... Jag tog för mycket för att vara en bra kommunist. Men ja, och, liksom fortsätter han raljera om rika människor.
Ja, ja, och just den här duellen i citat som man har med den här ryske skithandlaren. Där de citerar, han tar högergrejer och den andra tar vänstergrejer. Så ska de då bara se vilka som har finurliga snöt. Och jag tycker det är en schyssta grej med det, att det är oftast på den nivån intellektuellt som de här diskussionerna förs. Det är ju verkligen bara, alltså du vet, catchiga citat, catchiga saker. Där man citerar Reagan mot Marx och så vidare. Och det, ja... Alltså, det är ganska förenklat. Alltså, det är det som är min uppfattning av hela, att Ruben Östlund vill nog gärna visa att saker och ting är betydligt mer komplicerat än att man bara kan reducera det till enkla diskussioner.
Ja, jag menar, när kaptenen sitter och säger över Intercom att ni är rika, usla människor på båten som inte betalar skatt, så får vi samtidigt följa rika människor som håller på att skita och kräka ner sig på grund av ett litet misshäpp i köket. Så det blir liksom en förmänskrande av dom han klagar, tycker jag.
Ja, precis. När jag tittade på filmen så var inte det här huvudtaget det som var min stående grej. Någonting av detta här, utan jag tyckte att jag förväntade mig att det skulle vara en politisk satir, lite grann och sådana saker, och det var det ju. Men det som genomsyrade för mig från nästan början, inte helt i slutet, den lugnar ner sig på slutet, det är en obekväm känsla. Och det är inte att det är något fel, utan jag har ganska mycket på känn att han gör detta medvetet, jävlas lite grann med tittaren, att han sätter oss i sociala jobbiga situationer hela tiden där det är lite jobbigt. Det är lite småjobbigt hela tiden. Det är inte intensivt jobbigt, men det blir aldrig ojobbigt. Det är hela tiden jobbigt. I alla lägen där de sitter och samtalar om notan till de sitter och pratar om någonting, så är det hela tiden lite jobbigt. Det är aldrig skönt. Det är alltid besvärligt.
Jag kan gå med på att det är spänt, men mig är det inte så mycket. Jag tyckte mest det var en massa onödiga situationer.
Det kan vara, då ska jag vilja påstå att du inte uppfattar det. Det är så enkelt. Jag är ganska säker på att det är så. Att det är en, jag tar ju inte den här, det är ju inte en åsikt, utan det är en extremt tydlig känsla jag har av att jag blir
placerad... Men ändå är du säker på att jag inte uppfattar det?
Okay. Ja, jag absolut. Tror att du inte uppfattar det faktiskt. Jag tror det är så. Jag tror inte du uppfattar den här obekvämhet, sociala obekvämhetskänslan.
Jag uppfattar att folk skulle kunna tycka det är obekvämt, men jag känner mig inte så obekväm själv och säger så.
Nej, nej. Det är ju som sorry. Att alla skrattar inte åt skämt heller. Så det är inte så. Men det är ju fortfarande ett skämt. Alltså,
man kan ju inte... det vet du fan.
Va? Är det inte ett skämt om, inte människa, om en människa skriver en vits, nu har gjort en vits, och sen så skrattar inte en i publiken, är det då inte ett skämt? Jo, det är det ju fortfarande. Det betyder inte att det är roligt skämt.
Jag skulle säga att humor är subjektivt. Det är lite som om ett skämt ramlar i skogen och ingen hör det, var det då ett skämt? Liksom det.
Ja, men om du har intentionen att göra en sak, alltså nu ska jag göra en...
Det betyder inte att skämt är att ett skämt...
Nej, men varför avgör du om det är det?
Det är jag som avgör allt. Jaha. Allt som kommer in i mitt huvud avgör jag.
Men du kan inte objektivt säga att någon har försökt göra ett skämt även om du tyckte det var
försökt
roligt?
Försökt göra ett skämt, ja, men jag skulle inte kalla det ett skämt ändå. Det finns en...
Så det måste vara kul för att du skulle kalla det ett skämt?
Annars skulle jag kalla det försökt ett skämt, om du fattar.
Ja, jag håller inte alls med.
Han,
Jag anser att det, oavsett hur jag uppfattar en sak, så kan en person ha en intention med det. Nu ska jag göra någonting läskigt, nu ska jag göra någonting roligt, nu ska jag göra någonting läskigt.
Intention, ja, men det är en sak.
Ja. Och det är ju fortfarande en sån sak. Det är inte min upplevelse av det som avgör om det är det eller ej, utan det är bara om jag tycker det är bra eller ej. Alltså huruvida, gjorde han det bra, gjorde han det dåligt? När han...
Men i det här fallet så vet jag inte om han avsåg till att börja med. Det är bara det som du avser.
Då ja, men jag är ganska säker.
Det är du som bestämmer om det ska vara så.
Ja, men jag tror inte den är påhittad av mig, den saken. Jag är ganska säker på att han medvetet vill skapa en obekväm stämning hela tiden. Det är det som gör att jag kunde släppa taget om att titta. Därför att det blev hela tiden, det var obekväma. Jag vidhåller att jag har rätt. Det är obekväma situationer, inte minst i början. Fruktansvärt när de jobbar, när de sitter och på den här restaurangen. Och det är alltid spänt läge, där är inte bra stämning överhuvudtaget mellan dem. Och sen så bryter hon igenom och ska skratta och sen så är det inte roligt och sen är det kul igen. Det är aldrig avslappnat socialt mellan dem. Så att, ja.
Ja, nej, men om du vill bestämma att du har rätt.
jag kan ju inte gärna sitta och säga att du har rätt när jag upplevde det, att det var så. Det är som om jag ser att människan, ja, men den här människan har gjort en vits och jag skrattar åt den. Då kvittar det vad en annan människa säger i min närvaro. Huruvida, nej, det var inte roligt. Jag förhör inte tyst, det var ju fortfarande vitt, så jag skrattade åt den. Jag upplever som att han har skapat en obekväm stämning här och jag uppfattade den. Den träffade spot on på mig, den obekväma stämningen.
Men vad tyckte du då om scenen när alla börjar utsöndra vätskor och alla kroppsöppningar?
Att det är fortfarande samma sociala jobbiga, det är så sociala jag pratar om. Det är en socialt jobbig stämning hela tiden i från början till slut. Ingen är bekväm, ingen trivs, ingen mår bra. Alltså jag ser aldrig att en människa i hela filmen är avslappnad. Och jag kan inte tänka mig att det är meningen att det ska vara avslappnad. Ta hur man beter sig när man boostar sitt där i början, besättningen ska, nu ska vi ha sån här kick-grej och det är, nu mår vi bra. Det är ingen av dem som mår bra. Allihopa tycker det är fruktansvärt.
Ja, det var ju en rik kvinna som ville att alla skulle bada i besättningen. Jaha, jag tyckte inte det var socialt intressant. Jag tyckte bara det var dumt i huvudet. Jag tycker liksom inte. Jag förstår att man tycker så, men ja. Där träffade den sociala kommentaren mer.
Ja, den är jättetydlig också. Absolut. Det är inte så att det här är två separata grejer för mig, utan jag anser att det här är den röda tråden för mig. Det är att han knyter samman de flesta av de här sakerna hela tiden med att det är väldigt obekvämt. Det är ingen trevlighet. Och just att det här är precis som att du, hur ska jag kunna jämföra med? Jo, godis. Nu ska jag komma med en konstig liknelse här. Godis. Ja. Om du har godis så är det i regel ofta sött. Eller hur? Alltså sött godis är så. Ja. Men vad gör man ibland med godis? Jo, man har också lite salt i chokladen, lite salt på kolan, lite salt, sådana här saker. Därför att det blir någon sån här extra effekt av det smakmässigt. Jag uppfattar det sociala obekvämliga grejen som en sån här sak hela tiden, som han har en komedi, en satir, och sen så saltar han det hela tiden jobbigt socialt i den.
Ja, du kanske vet.
För att så här är det aldrig, eller rätt sagt, så här kan det ju vara socialt i verkliga livet. Men de skildrar det jäkligt sällan på film, utan oftast är människor mycket tydligare. Här är en glad människa, här är en arg människa, nu är det glatt, nu är det positivt, nu är det negativt, nu är det sorgligt. Du vet, det är mycket mer sådär paketerat tydligt, alltså sociala situationer. Inte hur folk nödvändigtvis mår, men de sociala situationerna kan vara så. I den här filmen upplevde jag att här ville han göra det lite, han hade skevat det lite, en sån här, vad ska man säga, om man justerar reglaget på en spak lite grann, lite snett, han hade dratt det lite snett hela tiden, vilket var väldigt fascinerande för mig. Alltså jag har aldrig upplevt detta i en film någonsin tidigare. Det är därför jag är så säker på att det här måste vara medvetet. Alltså jag ser så mycket film, så att någon gång borde jag stött på det innan. Men nej, då har jag fan inte. Nu har jag inte sett någonting av Ruben Östlund innan. Det är möjligt att han gör så här alltid. Det kanske är hans estetik, att han sätter en konstig, jobbig stämning som inte är jättetydlig. Det är inte det jag menar, men du vet, den växte i mitt huvud hela tiden, varför jag kunde inte låta bli att inte se den. När jag lade märke till den så släppte den inte för mig. Utan det är inte förrän på slutet när de börjar folk liksom, du vet, släpper garden lite grann på ön. Så brukar precis som att stämningen också blir mindre besvärlig för mig. Jag kan svårt att förklara det, men ja.
Nej, jag förstår det, men jag säger inte att du är fel. Jag säger bara att du har en åsikt.
Ja, det är klart det är en åsikt.
Ja, men för att ta en helt annan sak.
Ja.
Som jag tyckte var intressant, men mycket liten detalj. Men såg du att när de låg på soldäcket där i början av kryssningen? vårt huvudpar.
Mm.
Då läste Karin i fråga en bok han la på magen, Odysseus. Det tyckte jag var väldigt, vad kan man säga, förutsägande.
Det missade jag. Den här igen. Häftigt. Ja, 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 ja.
Nej, men alltså du har säkert rätt i det du säger. Jag har ju...
Nej, men alltså, jag ser inte det som någonting som ändrar någonting mer än att jag är... Det är någonting att han bara vill salta stämningen hela tiden. Och i början när jag såg det så tyckte jag det var... Jag hade väldigt svårt att se filmen. Jag ville i princip nästan stänga av. Jag känner mig så, det är ungefär som samma typ av känsla man får när man, eller inte man, men man kan få av att lyssna på Hassan eller dolda kameran eller sådana saker. En obekväm skämskuddekänsla. Inte lika distinkt skäms, utan det är mer att det är det spektrat av känsla som ligger där, en obekvämhetskänsla i det hela. Och det är ju väldigt tydligt att folk är ju väldigt over the top hela tiden i filmen, om du tittar på hur de är. Det är ju inte så att någon är... Ingen är ju subtil. Nej. Utan det finns ju någonting där som gör att det hela tiden... Det känns lite som en konstig dröm, filmen, stundtals. Och du tittar på hur... När det kräks och det kaskadkräks och det sprider sig vidare och folk ligger och glider runt i sina kräk, det gungar och sånt. Det är väldigt bizarrt. Det är väldigt slängt. Det slutar vara realistiskt.
Dra det till minnes vad som hände uppe i Varenboden där det faktiskt kaskadkräktes helt hotelligt i en vecka.
Jag kan tänka mig att det var något att, men du vet, det här när hon ligger och glider runt på toaletten.
Ja, jag håller fast i toaletten.
Det är, alltså det är så helt, det är så absurt så att någonstans där var det crescendo för mig med det här obekväma.
Jag upplevde inte samma sak med jag hade inte samma obehagskänsla, men däremot så tänkte jag som tycker om att åka båt, varför gör jag det? Det är bara dumt att jag åka båt. Det står man, jag håller på.
Jag
håller med. Lust, helt enkelt.
Nej, men den här, man blir inte sugen på att åka på kryssning när man ser den här. Utan man undrar i varför. Man lite grann
jag menar, om inte man ska sitta och solbada hela dagen, kan man vilja få en strand lika gärna, liksom. Så.
Ja. Men det alltså, som sagt, den är ju inte subtil i sin samhällskritik. Jag menar, anledningen att alla mår illa beror ju på mycket den här idiotin av att de kommenderar besättningen till att bada och sen så står mat och blir dåligt. Alltså,
det är ju... Ja, de fortsätter ju kommendera. Eller för hon är någon slags arbetsledare på företaget på båten när den fortfarande inte sjönk.
Ja.
Försökte ju kommendera hon, Abigail, hotellstäderskan, när de hade hamnat i apornas rika.
Ja, precis.
Jag skulle kunna, får du kunna säga det, förlåt?
Ja.
Men det slår ju bara ut så att säga, för hon tar ju breakfasten och fångar med bara händerna och säger I am the captain now, liksom. Breakfasten är min, eller mycket av breakfasten är min i vart fall.
Ja, men precis. I den här världen så kan hon så att säga flexa, och det är framförallt ingen som kan straffa henne från att flexa. Det är ju det som är den stora detaljen.
Ja, alltså de hade ju kunnat slaga henne, men då hade
men det vet hon ju om att de inte kan, för då dör de. Och hon vet ju om att de är inte dumma i huvudet, men hon vet ju om att de är fullständigt hjälplösa utan henne.
Mm.
Det märker hon ju ganska på. Och det fascinerande är att ingen av dem tänker tanken, jag kanske ska lära mig hur jag gör de här grejerna.
Så jag tänkte exakt detsamma. Varför frågar de inte? Hur fångar man bläckfisk med händerna? Det hade
jag tycker att
de insikt.
Ja. Förbjuder hon dem att följa med? Kan det vara så? Att hon hon visar inte hur hon gör när hon faktiskt fångar. Så därför vet de inte hur man gör.
Alltså jag... som frågar, men jag misstänker att hon hade säkert, om vi tänker lite längre bakom slutet av filmen, så hon ville behålla sin makt, om man säger så.
Ja.
Så att det är säkert så att
slutet ska vi kanske inte spoila helt, men där är ju en
men hon hade nog varit tveksam och sagt nej, sitt vid elden, så fångar jag fisken.
Ja. Jag
vet, det är svårt att säga, men hennes karaktär blir en sån här klassisk Fidel Castro typ, liksom, jag har makten, nu jävlar.
Ja, precis. Ja, alltså om storyn och detaljer kan vi kommentera hur mycket som helst. Och rent hantverksmässigt tycker jag den är ganska snygg stundtals. Alltså stilen påminner estetiskt lite grann om Roy Andersson. Alltså du vet, stilla scener där kameran inte rör sig så mycket. Att han har många sådana scener, sådana här väldigt lugna scener med mycket, mycket stilla kamera som ramar in.
Jag tycker allting glänser. Jag vet inte om det är en bra sak eller inte, men det är något jag kommer ihåg rent bildmässigt. Alla kroppar glänser, båten glänser, fisken glänser. Det är väldigt,
jag är övertygad om att det är medvetet. Jag tänkte också på det. Det är till och med som känns som att kräket glänser. Alltså det är någonting väldigt...
Ja, hon som kräks först, hon första kvinnan som kräks i vart fall, hon kräks ju ett kampanj och det blir liksom en stråle av guld i hennes mun.
Ja. Det är ju så. Och jag är helt övertygad om att det här är sådana detaljer gillar han att liksom leka med. Ruben. Så att jag tror inte han är så superallvarlig i sin, alltså han har säkerligen starka åsikter om saker, men han gör ju med humor. Jag menar, och då blir det ju aldrig, det känns ju aldrig så tungt i alla fall.
Och så, nej, man kan säga så mycket. Jag är faktiskt sugen på att se mer av han, även om jag inte, fast jag menar, ja, det var en helt okej film, och hans bildspråk är ändå intressant. Eller vad det kallat, hans stil så att säga är, det lockar mig på något vis.
Ja, han har ju en,
uppskattar det glänsande.
Hans mest hyllade film är väl den som kom 2014, Turist, alltså Force Majeure, eller vad den heter på amerikanska, för de kan ju inte...
Är den lite som den vi såg förr, vad heter det? Vi åker båt, paddelbåt, och så blir det åt helvete.
Nej, det är det inte. Utan Turist är väl någonting om att en familj på något sånt här ski resort. Han älskar att befinna sig på ski resort, för han är själv en skidåks i Dore. Det är någonting där, jag kommer inte ihåg vad som händer, men det blir dålig och obekväm stämning där också, tror jag, med att det blir någon sån här otrohetsgrej. Alltså,
ja,
jag har på känn att det är det han älskar att göra, sätta oss i jobbiga situationer där folk mår dåligt lite grann.
Ja, men i sådana fall, för då, apropå om dåligt, han verkar tycka om Seja baserat på en film. Isolation också, för jag menar, det går inte att fly från en båt, det går inte att fly från en, vad heter det, det går inte att fly från det rika livet med sin bortskämda flickvän heller.
Nej, precis.
Jag ser absolut ett tema där i att folk är liksom begränsade, så får de lida för det.
Jag blir glad i vissa detaljer där, som till exempel att det var dåligt när de blev ovänns med varandra, för det blir de ju där angående nota i första scenen, pojkvännen och flickvännen, så ändå trots allt tjafs så liksom repareras det och så är det lugnt igen, och det är ju så verkligheten funkar. Du vet, hade det här varit en mer klassisk Hollywoodfilm så hade det varit och sen gjorde de slut, typ, du vet. Det hade varit mycket mer så som det ska följa boken, punkt, punkt, punkt. Men alltså, människor följer ju inte boken till punkt, utan vi är ju klöddiga, omständliga och hittar på vad vi gör i livet. Och den här är mycket tydligare på den punkten. Och jag gillar den detaljen riktigt mycket. Alltså att,
gillar en liten detalj som jag tyckte var kul. Jag ska inte höra det, men när den ryska skitmagnatens fru hittar stöd, så uppför han sig väldigt mänskligt också.
Ja.
På ett mycket obehagligt vis, kan man säga.
Ja. Ja, exakt.
Det var rätt, alla är människor på något vis.
Alla är människor med väldigt jobbiga och bra mänskliga saker som syns liksom.
Det hade ju lätt kunnat bli en feel good film om man hade tweakat handlingen lite faktiskt.
Feel good film eller övertydlig på ett tråkigt sätt eller ett sorgligt drama eller vad fan, jag vet inte vad det hade blivit alltså. Men nu väljer han att göra det, som jag upplevde, en väldigt jobbig stämning i en komedi. Satir, alltså. Den sortens komedi. Vilket är för mig helt nytt. Roy Andersson har jag redan nämnt. Han gör ju politiska satirer. Väldigt stilistiska. Jag tänker, någon gång ska vi nog se en Roy Andersson-film. För det, om du inte har gjort det
så... Det har jag gjort.
Det har du gjort,
Såg den från andra våningen på bio till och med.
Till och med det? Sådär.
Ja, det var det. Nu kommer jag inte ihåg så mycket, men jag kommer ihåg att jag tyckte om den.
Ja, nej, jag gillar hans mycket. Också han ska jag jättemycket. Men han har ju en helt annan sätt att fram... Det finns ju humor där och det bizarra och så vidare. Men hans filmer är ju extremt mycket mer stilistiska. Alltså, de är ju inte... Alltså, det är ju inte... Det ser ju inte verkligt ut, utan, och det ska inte se verkligt utan det är ju sådana här oftast lite drömlika platser, drömlika hus, drömlika scener med konstiga familjegrejer. Och du känner ju igen allt, men du kan ju också identifiera att allting är lite, det här är lite mer stilistiskt, drömskt och så. Och det är ju kul på sitt sätt, men jag gillar det här lite mer socialrealistiska varianten på nästan samma sak som Ruben kör med.
Ja, han sparkar ju in alla influencers dörrar så att säga. För det är de med. Hon är en influencermodell som får åka gratis på kryssningarna.
Just det.
Jag erkänner själv att hon är en manipulativ bitch och så vidare. Så att...
ja,
hon säger det.
Ja, just det. Ja, ja nej. Alltså, ja. Åh gud, ja. Ja, nej, den är... Och så just den här sköna nyansen att hur du är som person är inte samma sak som hur du är och vad ditt arv är till mänskligheten. Det här gamla paret som är så söta och gulliga som tillverkar handgranater. Bara en sån jävla grej.
Han säger, ja, gubben beklagade sig vid tillfället att när landminer blev förbjudna så var det ett jävla förlust. Men vi tog oss igenom det med kärlek.
Ja, de är ett sött litet, de är jättegulligt litet pensionärspar. Liksom som sådär. Och jag älskar sådana detaljer att man inte bara gör, man inte gör svin till övertydliga svin. För det kan ju bli så fruktansvärt jäkla töntigt ja, ja, bara liksom.
Utan, men skulle du säga att jag skulle nog säga att vi rekommenderar den här filmen.
Ja,
utan att jag alltså, frågar dig.
Ja, ja, alltså jag håller med. Alltså, jag har lite svårt att bestämma mig vad jag ska tycka för den. För att jag blev väldigt innerligt besvärad av den här besvärliga stämningen. Men samtidigt tycker jag, när jag funderat på den stund, tycker jag, men det är ganska coolt att jag blev så besvärad. För att då har du, alltså, då har jag haft en reaktion på mig.
Ja, vad är det man säger? Konst ska inte vara vacker, den ska kännas.
Ja, och det, den här, efter när jag lugnade ner mig efter den här krypiga, jobbiga skämskuddekänslan som så, nej, det är en ganska cool film faktiskt, det är den.
No.
Den har den något minus på min sida, så är det att jag tycker väl att, alltså, den är, vad handlar den om egentligen? Alltså, den är ju inte jätte, kanske.
Ja, men det handlar väl om just det, att om en känga till ideologi i det största allmänheten, kanske i synnerhet kapitalismen.
Ja, alltså precis. Att den förenklar inte saker och ting, för det blir bara fånigt liksom också.
Mm.
Dessa citattävlingarna tyckte jag var så jävla klockrena. Så att, ja, nej. Nej, det vi rekommenderar den, så kan vi säga, som betyg.
Jag ger den åtminstone 4 av 5 bläckfiskar.
Ja, du sätter den. Jag ligger någonstans 4 minus kanske. Sådär. Jag tror inte jag ser om den faktiskt. Det skulle vara.
Nej, alltså, det finns väl inga att se om. Det har man ju liksom sett.
Ja.
Jag har svårt att tänka mig att jag skulle kunna hitta några extra subtiliteter och dyrka ting.
Nej, precis. Nej, jag
är inte.
Jag tror att jag kommer inte uppleva den på samma sätt heller när jag såg om den. Och därmed så vet jag inte varför jag skulle, du vet, vilja se om den. Jag tror att...
Man kan.
Ja.
Nej, man kanske upptäcker någon detalj liksom, om det där med som bok. Men jag tror inte att... Det är liksom inga, jag tycker, det är inte så rikt bildspråk. Det är ingenting som... Liksom, man ser inte en tapestri, en målning av 17 000 skruvmejsel och en betyder döden. Liksom, utan det är, bara, det är ganska straightforward.
Ja, alltså... Och gagsen är inte så roliga så att man vill... jag vill se den igen för jag vill skratta en massa. Alltså det känns ju inte riktigt heller.
Ja, eller
så är det så att man ser den och upptäcker en massa till coola detaljer när man nu har sett den första gången. Och det är, jag vet inte. Nej. Jag ser hellre en annan film av Ruben Östlund då. Det tror jag faktiskt jag kommer göra.
Det kanske kommer här på vår lilla...
Det kanske gör det. Vi kanske gör en framtida jämförelse med antingen Turist eller The Square. The Square ser härligt bizarr ut, så den är jag lite sugen på. Omslaget, någon man som står och flexar med muskler, alltså den ser jättebisarr ut. Jag är lite sugen på av det bizarra känslan. Turist känns mer som att den är jobbig på så här sättet som den här var jobbig. Det är jobbiga sociala situationer där folk bara ja, nej, jag vet inte. Ja, nej, vi får se. Vi har många filmer att avverka i framtiden, så att
ja, men nästa vecka blir det blir det. Vet jag inte vad det blir faktiskt, men det blir någonting annat.
Det blir någonting annat. Någonting textbaserat kanske.
Det känns så, va?
Det
kanske
känns
en, kanske en klassiker. Vad tror du?
Kanske en klassiker, ja. Det här var trevligt. Ja. Ja, jag är kanske sugen på en klassiker.
Robinson Crusoe eller något?
Oj.
Tema.
Temat Robinson Crusoe.
jag tänker vi fortsätter från den Robinson Crusoe.
Du menar, precis, just det. Och just det. Jag fattar precis vad du menar, ja. Vad finns det egentligen för böcker på det temat och verk? Det finns Robinson Crusoe, det finns Flugornas herre, det finns...
Det är Skattkammarö, men det är inte riktigt samma
sak. Det är lite grann ändå åt det hållet. Alltså det finns en touch av en ö och... Ja, precis. Ja. Inte riktigt samma sak. Men...
Nej, men det är pirater. Så att... Bara det.
Temat är väldigt brett om man vill. Man kan få temat här och inkludera även Marx, Das Kapital och sådana saker om man vill.
The Beach-filmen med DiCaprio är väl också baserad på en bok här för mig.
Ja, men det är väl ingen finns väl inget inslag av handlar det om någonting om att de är övergis? Nej, det tror jag inte det gör, utan det är väl ett par som är där nere i...
Okay.
Jag tror det inte, nej, det tror jag inte det. Jag har sett det, men det var typ 25 år sedan när den kom, jag kommer inte ihåg.
Herregud, nu känner jag mig gammal. Det
känns som att vi är gamla.
Nej, nu håller du din lögnaktiga mun tyst, tycker
jag. Ja, men herregud, alltså det är början av 00-talet är ju 24 år sedan. Alltså, det är ju så. Och för mig är det fortfarande, du vet, 00-tal är lite nutid, men nej, så är det inte. Vi har blivit åldrats och inte hängt med.
Nej, man vaknar en dag och är nästan 50, det är fascinerande.
Ja,
vi borde prata om det någon gång, det här med medelålder.
Medelålder och åsikter och preferenser och böcker och filmer och allting, ja.
Ja, det känns som en avknoppning som skulle kunna bli intressant.
Ja,
faktiskt.
Medelåldern och...
Och män.
Och män. Detta charmiga ämne.
Ja. Det är det byxorna på samtliga lyssnare nu.
Ja, när de hör detta, verkligen. Nu ska män prata om män. Nu blir det spännande. Ja,
det har nästan aldrig hört gjorts.
Ja, nej, precis. Men ja, vi får väl se vad det blir, vad vi tar vägen. Ja. Men vi tackar för oss för denna gången då. Och även om inte vi höll med varandra helt angående filmens upplevelser, så är det ju upplevelser trots allt. Och det är ju det jag ville komma fram till, att alltså, om du skrattar åt en scen så har det väl varit roligt helt enkelt för dig. Och om jag bor illa i en scen så har det varit jobbigt för mig. Alltså.
Det kan vi så mycket kan vi filosofiskt komma överens.
Ja. Sen kan man ju då fundera på, menade regissören detta eller inte? Eller är det någonting annat? Jag har inte undersökt vad Ruben Östlund själv säger angående min tes att det finns ett obekväm salt över alltihopa kring det sociala. Men jag skulle faktiskt vilja fråga honom i tillfället, för jag har inte, det verkar inte vara så någonting... Ja?
Vi kan ju mejla Richard Chamberlain, han brukar ju följa podden. Ja. Han är väldigt insatt i film av naturliga anledningar.
Och
jag tror han känner Östlund också.
Ja. Alltså alla känner Chamberlain och Chamberlain känner alla. Så det är, rimligen så. Är det ju så. Plus att han är en mästare på det här med den sociala diskursen, som det heter.
Så. Ja, han lär ju ha en PhD i sociologi, om jag inte minns helt, från Kalifornien.
Ja. Så är det ju. Så att, ja. Vi mejlar Richard Chamberlain och frågar.
Yes.
Var det dålig stämning i filmen eller inte?
Var det medvetet skapat i sådana fall?
Ja, det är viktigare fråga. Och så får vi svaret till nästa vecka kanske.
Yes.
Ja, men då tackar vi för oss.
Det gör vi.
Ja, adjö.
Ja, adjö.